Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykologsnack. Kul att ses idag igen, Sandra. Man har ju varit lite isolerad här från vänner och bekanta under en ganska lång tid nu på grund av coronan.
Jag tror att det är min femte vecka, tror jag, som jag jobbar hemifrån. Ja, det känns speciellt, måste jag säga. Men det händer inte så mycket.
Här sitter vi med 2 meters avstånd.
Ja, det gör vi. Du har ett stort bord här hemma hos dig, så det är bra. Men ja, nej, det har ju liksom, det händer inte så mycket i tillvaron. För mig blir det som att dagarna bara går ihop. Jag har väldigt svårt att veta faktiskt vilken dag det är, har jag upptäckt. Är det helg? Är det fredag? Är det måndag?
Ja, ja, man blir lite dagvill.
Men verkligen. Så, ja, tiden bara försvinner. Det känns som den här våren. Ja,
bara. Ja, du har en annorlunda påsk. Hur var din påsk?
Ja, vi hade ju lite planer på att åka ut bara till skärgården här utanför. Inte åka allt för långt, men min sambo blev faktiskt väldigt hängig. Så vi fick ställa in även det. Han hade liksom feber och frossa. Så vi var bara hemma. Och jag tog mig ut på lite så här turer själv. Åkte till Hellas.
Ja, vad mysigt.
Ja, men det var faktiskt väldigt härligt att bara gå, liksom, sitta vid vattnet. Det var ganska fint väder. Njuta av lugnet. Men, ja, men väldigt speciellt. Jag hade egentligen ingen påskkänsla, ska jag säga. Förutom att jag tryckte oändligt mängder godis. Hur var din påsk?
Jo, men den var också, den var bra, men annorlunda, som säkert de flestas var. Och jag hade inte heller så mycket påskkänsla, men det var ändå så här lugn och skön. Vi hängde hemma mycket och var ute och promenixade lite med hunden och tog det lugnt och så. Så att det var skönt. Men en sak som jag har märkt apropå det, när vi har varit ute och promenerat med hunden, min kille skulle åka ut med henne, en annan kompis, och gå i skogen. Och jag tycker inte att jag brukar, eller kan jag väl vara lite orolig ibland. Men jag tänker apropå det här som, det känns nästan lite tjatigt. Man bara, allt som händer i samhället nu. Tänker, det händer ju ändå mycket just nu. Men jag tycker inte att jag kanske är, alltså såklart oroar jag mig lite grann. Eller, alltså jag ser ju allvaret i det hela och det är hemskt. Liksom. Människor blir sjuka, människor dör, hur det påverkar ekonomin. Ja. Allting. Men jag går ändå inte runt och så här, ska jag säga, jag kanske inte oroar mig för det så mycket i vardagen. Nej. Tänker på det då och då, men det är liksom ingen oro på det sättet konstant. Men däremot tycker jag märkt att oron har liksom smugit sig in i andra delar, i så här små saker. Som när han nu skulle åka ut i skogen då med hunden. Då var jag plötsligt jätteorolig. Jag hade för sig sett ett inlägg på Facebook också, att hon skulle bli så här ormbiten av en huggorm.
Just
och det kan få så allvarliga konsekvenser. Så jag bara, gud, måste verkligen kolla henne noga. Och herregud, hon kan ju dö.
Ja.
Jag bara, ja, det är såklart du ska vara orolig. Nej.
Och min kille, han bara, fast vad är det med dig? Vi brukar väl vara ute i skogen mycket som helst. Och jag bara, ja, men det är sant. Men jag känner ändå att jag har varit på så här, ja, men på lite andra områden jag inte brukar kanske tänka så mycket. Har det smugits in en liten oro. Kanske också för att jag själv var krasslig en period och inte har kunnat träna. Tänker jag att det kan också ha gjort att lite mer sårbar för oro och så.
Man känner lite så här, man går runt och väntar lite på att det ska hända hemska saker. Jag vet inte, man är lite så här beredskapsläge. Sen säger man kanske är lite mer sårbar för att känna oro på olika områden i livet. Inte bara just specifikt kring liksom covid-19 utan även andra delar. Så. Men nu har vi ju ett nytt avsnitt framför oss.
Yay.
Och vi som pratar, för er som inte känner till oss, är legitimerade psykologer. Sandra heter jag.
Och Åsa.
Och vi driver då tillsammans podden Psykologsnack, där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Och försöker att göra det på ett, ja, men ett någorlunda lättsamt och begripligt sätt.
Och jag tänker en annan sak som jag har funderat lite på nu i de här tiderna, det är ju hur mycket oftare jag tvättar händerna. Alltså typ hur ofta som helst. Så mina händer, det pratade vi om här innan också, de är supertorra. Så jag har även fått börja så här konsumera en massa handkräm.
Just det.
Och i och med det har jag också funderat lite kring, ja, men hur påverkar det här personer som kanske har, ja, men tvångssyndrom eller OCD, som redan från början är rädd för, ja, men baciller och sjukdomar och därav också då tvättar händerna överdrivet mycket.
Ja, det har vi ju inget svar på. Vi vet inte riktigt hur de påverkas, men man kan bara tänka sig att det kan vara tufft i de här tiderna. Men vi ska ju faktiskt prata om just tvångssyndrom idag, eller som det också kallas, OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Vi kommer prata om vad det är för någonting och hur det behandlas.
Och de allra flesta av oss har väl känt att vi ibland behöver kanske dubbelkolla saker. Host, Sandra. Var med dig på landet en gång.
Jag vet inte vad du pratar om.
Det var en liten ritual med koll och eluttag och diskmaskin och allt. Ja. Nej, men det var ju gulligt. Eller som man kanske gjorde när man var yngre. Att man ville göra på ett visst sätt för att så här undvika otur. Att man skulle inte gå på A-brunnar för det var så avbruten kärlek. Men K-brunnar var ju bra, det var så här kärlek. Och då skulle man tänka på den man var kär i också. För det kunde då betyda att vi kommer bli ihop, så här lite magiskt tänkande. Och det vet ju alla såklart att det funkar ju.
Ja, precis. Det är därför vi är så lyckliga nu. Ja. Alla K-brunnar vi hoppade på.
Som man har gått på. Och undvikit alla A-brunnar.
Ja, absolut.
Nej, men skämt åsido. Det kan ju också vara det här, ja, men i vardagen. Att man kollar dörren en extra gång. Att det verkligen är låst och sådär. Och det här är ju, ja, men ganska vanligt. Och att vi kan ju, ja, men alla göra det någon gång ibland. Och då brukar det ju oftast inte såklart handla om tvångssyndrom, för det är ju någonting annat.
Precis. Men om vi istället skulle få liksom, om vi istället får ångest av att inte tänka eller göra på ett visst sätt, då kan det eventuellt handla om tvångssyndrom, liksom om det är mer omfattande. Och tvångssyndrom består egentligen av två delar. Tvångstankar i form av, ja, men ofrivilliga, oönskade tankar. Det kan vara inre bilder och känslor också. Som just ger upphov då till ångest och andra negativa känslor. Som i sin tur då leder till den andra delen, kan man väl säga, av tvångssyndrom. Som är tvångshandlingar eller kompulsioner. Som består av medvetna försök att minska ångesten, ja, men genom olika typer av repetitiva handlingar.
Och en person som har tvångssyndrom har ju ofta både tvångstankar och tvångshandlingar. Men man kan också ha enbart tvångstankar. Och tvångstankar, det kan vara tankar eller fantasier som kommer fast man inte vill det. Liksom ofrivilliga. Och de här kan kännas obehagliga och ge ångest eller vara irriterande och störande. Eller det kan också göra så att man känner äckel.
Mm. Ja, de här tvångstankarna när de blir problematiska kan ju vara så starka att man får svårt att fokusera på någonting annat och man kan få svårt att klara av livet, att till exempel ta sig till skolan eller arbetet. Och det är ganska vanligt att tankar kan handla om att man ska göra andra besvikna, skada någon eller orsaka en katastrof. Det kan handla om aggressivitet och ilska eller att ha religiösa teman. Och det är också väldigt vanligt att man har liksom tankar som handlar om rädsla för baciller. Att man ska ha tänka tankar kring att man är rädd för att liksom bli smittad av olika typer av sjukdomar.
Mm. Det var det som vi var inne lite på här och funderade hur det påverkar då just
ja, men nu. Precis, om man har den där lite basilskräck som man kan säga lite till vardags. Mm. Hur är det nu då? Där det överallt står skyltar och folk lägger ut hur man ska tvätta händerna och hur man ska sprita och täcka för munnen och
hålla avstånd.
Ah. Ja.
Mm. Mm. Som nu är nödvändigt nu då.
Ja, men precis. Nu är det ju nödvändigt.
Mm. Det kan ju också vara så att man kan känna ett nästan, vad ska vi säga, outhärdligt obehag som då kan uppstå av att det egna beteendet eller att någonting i omgivningen känns fel och att man därför då måste korrigera eller upprepa någonting tills den här rätta känslan uppstår. Och vid tvångssyndrom så tenderar tanken att, vad ska vi säga, fastna eller gå på rundgång. Och andra symptom kan också då vara, som vi var inne på, magiska tankar eller det kan vara så här skrämmande impulser.
Mm. Precis, så om vi ska bara ge några så här vanliga exempel på vad ofrivilliga tankar kan vara så kan det vara, ja, men tänk om det börjar brinna. Det är ju den tanken som driver min lilla ritual ute i på sommarkället.
Mm.
Det är ju väldigt, den är väldigt specifik just till det stället ska jag säga.
Ja.
I annars har jag inte det. Så därför är det ju inte, det skulle inte nå upp till kriterierna för tvångssyndrom.
Nej.
Men det är den liksom skulle säga den tanken.
Ja.
Tänk om.
Ja.
Andra liksom exempel kan vara, tänk om jag får AIDS. Tänk om min mamma dör. Tänk om jag har slängt någonting viktigt.
Mm.
Där är vi inne på kanske lite så här till gränsen till tankar som en hoarder kan ha, vilket också är någon typ av tvång kan man väl säga.
Mm. Och många kan ju anpassa hela sin tillvaro kring att försöka förhindra tvångstankar från att uppstå. Och det här kan ju leda till långdragna, komplicerade ritualer som görs i syfte att, vad ska vi säga, neutralisera tvångstankarna eller att få dem att i stunden försvinna. Och en del personer kan också uppleva att de måste utföra de här handlingarna för att förhindra att det man tänker ska hända i verkligheten. Och de här handlingarna kallas då för tvångshandlingar. Man kan säga att själva drivkraften är att undvika ångest eller snabbt jaga bort ångesten om den nu inte kan undvikas.
Nej. Så tvångshandlingar kan beskrivas som mycket stereotypa handlingsmönster där det är vanligt med upprepningar av hela ritualer. Ibland ett bestämt antal gånger, till exempel att tvätta händerna x antal gånger i ett visst mönster. Tvångshandlingar kan också variera över tid och för många utvecklas de här handlingsmönstren till att bli mer långvariga och mer invecklade med tiden.
Mm. Och tvångshandlingar kan ju ha olika och skiftande karaktär och delas upp, vad ska vi säga, i lite olika kategorier. Där den första är synliga tvångshandlingar som då endast involverar en själv. Och det kan till exempel vara, som jag var inne på, att man tvättar händerna upprepade gånger. Eller det kan vara det här upprepade kontroller av kranar, lampor, spis, kaffebryggare och så vidare innan man går ut, eller att man måste trycka på lampknappen 6 gånger, eller att man behöver kolla så att ens barn andas var tredje minut, till exempel.
Mm. Och synliga tvångshandlingar kan ju också vara sådana som involverar andra, som man brukar kalla för liksom återförsäkringar. Till exempel kan det vara att man frågar sin partner, ja, men är spisen verkligen avstängd? Kan du titta? Kan du kolla när jag stänger av kranen och så verkligen se till att det görs? Är verkligen kaffebryggaren avstängd? Kan du springa tillbaka och kika? Jag känner igen mig i vissa av de här.
Mm.
Eller att exempelvis här, fråga prästen upprepade gånger om han tror att Gud kommer att bli arg för att man inte lever upp till hans krav.
Mm, om man har de här lite mer religiösa inslagen kanske. Ja. Mm. Och sen finns det också då det man kallar mentala tvångshandlingar. Och det kan till exempel vara att man går igenom i huvudet i detalj. Att man verkligen stängde av spisen. Eller att man försöker hitta förklaringar, som till exempel det kanske beror på någonting jag gjorde för flera år sedan som gjorde att det här nu inträffade. Och det kan också vara att man försöker att så här, förbereda sig inför framtiden och tänker ut i förväg varje tänkbart dåligt scenario som kan inträffa.
Mm.
Så att det är ju inte alltid de är synliga.
Men precis. Det kan också vara tvångshandlingar i form av undvikanden.
Mm.
Att man undviker till exempel knivar av rädsla för att man kanske skulle råka skada någon i sin närhet, sitt barn eller partner. Man kanske undviker att ens använda spisen för att man blir så orolig att man ska bränna ner huset. Undviker tunnelbanan för att inte råka putta ner någon på spåret, eller undviker broar för att man är rädd att man ska liksom hoppa ifall man går över en bro.
Mm.
Utomstående som möter en person med tvångssyndrom kan ju ha väldigt svårt att förstå personens tankar och beteenden och ritualer. Men till exempel att smitta från en viss persons anses kunna fortplatta sig med hjälp av småkryp, fåglar eller med vinden. Så att husets gräsmatta exempelvis måste spolas ren med vatten och desinficeringsmedel i flera timmar innan familjens barn kan gå ut och leka. Men för den som lider av tvångsproblem är känslan av obehag så stark att man upplever sig liksom inte ha något annat val än att faktiskt göra de här typerna av tvångshandlingarna tills man känner att liksom faran är över.
Mm. Och man kan ju verkligen, som vi har varit inne lite på, säga att själva motorn i tvångshandlingen, det är ju den här lilla kortvariga lättnaden i att osäkerheten, ångesten eller oron försvinner genom att man utför tvångshandlingen, eller genom att, som du var inne på, man ber om försäkringar från omgivningen.
Precis. Och i de flesta fall vet den också som har tvångssyndrom att ritualerna man gör eller tänker är konstiga och liksom inte ändamålsenliga, men man kan ändå helt enkelt inte låta bli, vilket gör att människor som lider av tvångssyndrom ofta inte berättar om sina problem. Tyvärr också ibland kan det gälla för behandlare, alltså psykologer och så, att de helt enkelt de skäms lite för att, som sagt, de förstår att det här är ganska orimligt beteende eller orimliga tankar.
Mm. Och det här kan ju göra att många istället att man söker hjälp för andra problem, som till exempel handeksem eller att man har svårt att sova, man känner oro, känner sig nedstämd.
Och det här med att liksom känna ett väldigt stark drivkraft ibland att göra någonting, fanns det känns ganska orealistiskt, tycker jag ändå att man kan känna igen, även kanske att fast man inte har tvång, men kanske en lite mildare grad då. Jag har ju också lite så att jag oftast rycker i dörren, och där kan jag vara så här, jag låser, vanliga låset, överlåset, vilket är så att det tar lite tid, så att det är en, jag tror aldrig att jag har missat låsa dörren. Men så börjar jag gå ner för trappan och så bara, men vänta, låste jag? Och så bara, men ja, jag låste. Jag låser alltid. Men så blir det ett visst litet obehag i kroppen. Att så här, men jag springer tillbaka. Och så känner jag på den där dörren och så känns det skönt. Så bara, det är låst.
Ja.
Bra. Så kan jag liksom gå utan ångest.
Jag har en annan liten ritual kopplat till dörr och lås, fast från andra hållet då, från insidan.
Mm-hmm.
Utifrån att det har hänt ganska många gånger att vi säger, ja, det har hänt mig också, men kanske mer med min kille, att han glömmer nyckeln i ytterdörren.
Mm-hmm.
Så på kvällen när jag ska gå och sova, då måste jag alltid så här låsa upp dörren och känna på utsidan.
Mm.
Och så sen stänger jag och låser. För att, men vad jobbigt om vi så här går och sover och så sitter nyckeln i ytterdörren.
Ja.
Det känns ju inte helt bekväm.
Ja, det ska kännas jättejobbigt.
Någon man kan ta den och gå in en annan gång. Eller komma, det är mina tankar där.
Mm.
För det har hänt ganska många gånger att grannarna har ringt på och bara, hallå, ni har glömt nyckeln.
Ja.
Det men det har de också som, gjort ibland.
Känns det som en rimlig tvångshandling. Om det enda erfarenhet från att det händer.
Det händer då och då.
Precis. Skapat ett litet, en liten ritual där.
Ja. Och tillbaka då till det här. Om man ska se på det här med tvång ur ett kognitivt eller beteendeterapeutiskt perspektiv. Så är ju inte alltså, tvångssyndrom ett meningslöst problembeteende så som det kanske kan uppfattas för omgivningen. Utan det fyller ju en funktion för den här enskilda individen. Och den har vi ju varit inne på och nämnt nu några gånger, men det tål att upprepas. Att det är ju att minska ångesten och även på sikt att man då tänker att man kan förhindra olika katastrofer att inträffa.
Mm. Och forskning har ju visat att det finns två olika slags känslotillstånd hos personer med tvångssyndrom när de får de här tvångstankarna. En del personer får tydliga katastroftankar, till exempel om, ja, men som varit inne på, att huset ska brinna ner eller att man är pedofil. Man får alltså tydliga tankar som signalerar att det här är liksom katastrof.
Mm. Och andra får istället då, till skillnad från de här tydliga tankarna, mer än lite så här subtilt, obehaglig tanke om att det här känns inte riktigt rätt. Jag så här skruvar på mig när jag säger
jag
det här. Jag har känt igen mig i det. om man då inte får utföra tvångshandlingen. Och det är också ganska vanligt att många personer som får tvångstankar har det om smuts. De kan då känna starkt äckel, att liksom smuts och äckel är sammankopplat.
Ja, precis, det kan vara lite så här ospecifikt även där, bara att man känner sig smutsig, att det är så här äckel.
Ja, alltså det tänker jag, det kan man väl känna utan att det är tvång, men jag tänker att man får något okänt kladdigt på händerna eller gå i något så här äckligt kladdigt med barfota, med fötterna. Eww, känner jag.
Ja, det är en väldigt så här diffus, bara jätteobehag.
Ja.
Äckel.
Ja.
Man vill inte riktigt titta.
Nej. Ska jag säga en annan sak jag tycker är så här äcklig?
Ja.
Om jag bara sitter och spretar med fingrarna. Ah, det här är äckligt. Ja. Nej, men om man är på badhus och simmar. Ja. Och så simmar man där. Simmilisim. Och så bara kommer det så här mellan fingrarna eller tårna. Ja. Något långt hårstrå. Eller man går barfota. Klaffs i klaffs där på golvet. Och så fastnar det också något så här hårstrå. Något. Det tycker jag är så äckligt. Ja. Det tycker jag är äckligt nu när jag tänker på det.
Ja, jag gör också. Jag blir lite illamande. det är lite äckligt. Men så man kan helt enkelt säga att vanliga känslotillstånd vid tvång är de här lite mer tydliga. Att man känner så här rädsla, ångest. Men det kan också vara det här mer bara en avsmak eller en äckelkänsla.
Mm, mm. Och jag tänker även nu när vi skojar lite så här så bör man väl påpeka att tvångssyndrom är ju ett liksom, problem att ta på allvar och som skapar lidande, stort lidande hos många som har det.
Precis.
Men det kommer vi återkomma lite till. Och tidigare så har ju tvångssyndrom betraktats som någonting ovanligt och obotligt, att det var orsakat av liksom olämplig uppfostran. Och det är egentligen först under 1900-talets andra hälft som det här har blivit ifrågasatts. Och idag vet vi ju att tvångsproblem är inte ovanliga.
Ja, precis. Uppskattningsvis så lider ungefär 90 000 till 180 000 liksom svenskar av tvångsproblem. Så det är ungefär liksom 1-2% av befolkningen. Och man vet att det är också vanligt att man får de första symptomen på tvångssyndrom ganska tidigt. Alltså som barn eller som tonåring.
Mm. Och tittar man då globalt så är OCD, eller tvångssyndrom, den fjärde vanligaste psykiatriska diagnosen. Och också att det är lite vanligare bland vuxna kvinnor jämfört med vuxna män.
Mm. Precis, men att det är ganska liten skillnad egentligen mellan män och kvinnor. Och det är ganska ovanligt. Jag tänker de andra ångestsyndromen som vi har pratat om, så har man sett att det är jag menar, att det är en sårbarhetsfaktor i sig nästan att vara kvinna. Mm. Att det är många, många fler kvinnor än män som liksom drabbas av det. Medan i just tvång har man sett att det, ja, det är viss skillnad. Lite fler kvinnor, men det är väldigt, väldigt liten skillnad. Vissa studier pekar till och med på att det är lika många. Så att det är lite ovanligt för ett ångestsyndrom, kan man väl säga.
Det skiljer ut sig lite grann från övrig ångestsyndrom. Och när man då i studier där man har följt personer i deras vardagliga miljö, kan man väl säga, så har man också sett att många som är drabbade av tvång har flera olika sorters tvångsproblem, eller att den här, som vi också har sagt lite, tvångstypen kan variera över tid.
Men om en person med tvångsproblem kan erbjudas behandling med kognitiv beteendeterapi, så har man också sett att någonstans mellan 60-85% får faktiskt en betydande förbättring av sina problem.
Mm. Det är ju väldigt goda, fina nyheter.
Ja, men
eller
det är
nyheter, men
hoppfullt. Liksom.
Hoppfullt.
Mm. Verkligen.
Och jag tänker också att det tål ju verkligen att sägas att i modern forskning så finns det inga belägg för att olämplig uppfostran skulle vara orsaken till problemen.
Nej.
Utan orsakerna till tvångsproblem har man istället då försökt hitta i ärftliga faktorer och även i psykologiska och biologiska sårbarhetsfaktorer.
Och när man pratar ärftlighet och gener så innebär det inte att, liksom, att man från födseln är dum att få de här problemen. Det tycker jag också är så här viktigt att understryka.
Mm.
Att orsaken till viss del är genetisk är ingenting konstigt, och det betyder inte att det är omöjligt att behandla, utan det innebär helt enkelt att det finns en större risk att vissa erfarenheter under livet kan komma att påverka på ett sätt som kan leda till att man just drabbas av, ja, men i det här fallet pratar vi om tvångssyndrom, men också av andra typer av psykologiska problem.
Mm, mm. Och man vet också där att våra uppväxtförhållanden kan ha en viss inverkan på om man utvecklar tvångssyndrom. Alltså det kan till exempel vara så att man kanske haft extremt höga krav på sig under uppväxten, vilket sen utvecklas till en överdriven rädsla för att saker inte ska vara så kallat perfekta.
Mm. Så det erfarenheterna vi liksom har under uppväxten verkar alltså bidra till utvecklingen av tvångssyndrom. Men idag kan man inte med säkerhet säga varför någon har tvångstankar och eller tvångshandlingar.
Nej, men det man däremot vet är ju hur vi ska bygga upp en bra och effektiv behandlingsplan för att man ska kunna hjälpa en person med förändring och att man faktiskt också återta sitt liv.
Men innan vi kommer in på behandlingen så kanske vi behöver definiera vad som är mer normalt. Vi har varit inne på det, både du och jag har vissa liksom, tankar som man skulle kunna prata om som tvångstankar och till och med lite handlingar. Men det är ju, faller ju under normala. Så att vad är då onormalt? Det vill säga, när blir det så pass problematiskt så att det faktiskt blir liksom, kan definieras som tvång? Och som sagt, återigen, det är viktigt att påpeka att de flesta människorna kan ha de här tankarna.
Mm.
Det är ju många som kan känna igen sig, att man går på en bro och man får ett litet infall. Mm. Tänk om jag hoppar, eller tänk om jag skulle köra vägen här när jag kör på bron till exempel.
Verkligen.
Men ofta stannar det ju där.
Mm. Så. Mm. För att diagnosen tvångssyndrom ska ställas krävs det ju faktiskt att man då upprepar beteendet vid ett och samma tillfälle. Det räcker alltså inte med att göra endast en kontroll, utan obehaget det kvarstår trots upprepade försök att bli av med det.
Och en annan viktig del i definitionen av tvångssyndrom är att tvångstankarna och tvångshandlingarna har blivit så besvärande för personen att det stör honom eller henne i vardagen och men verkligen inverkar på livskvaliteten, det vill säga att man tydligt kan se ett lidande av det.
Ja, och ibland kan det också vara så att personen med tvångssyndrom i sin ångest kräver att de närmaste eller familjen ska gå med i de här ritualerna, och påfrestningen kan ju därför bli väldigt stora för en hel familj eller ens partner. Mm.
Precis, oftast är det här inte bara något som stannar hos en själv utan påverkar också omgivningen. Mm. Så. Tvångssyndrom kan behandlas, kanske framförallt med psykologisk behandling, KBT, men det kan också behandlas med medicin och med en kombination av båda.
Mm. Och det fina när man arbetar med KBT, det här tror jag vi har pratat om när vi har pratat om KBT förut, det är ju att man arbetar med just tankar och beteenden och att det är någonting som vi faktiskt kan ändra på till skillnad från våra gener och vår uppväxt.
Ja. Och utan att skrämmas här så kan man väl ändå säga att det är en ganska tuff och ganska krävande behandling. Och en av anledningarna till att behandlingen kan vara tuff är att det kan, ja, men uppfattas som man själv eller ens familj eller andra riskerar att fara illa. Liksom om man har den typen av tvångstankar att jag måste göra det här annars kommer det hända någonting. Så det kan ju vara alltså jobbigt i stunden såklart.
Mm.
Så.
Mm. Så att liksom all respekt till alla som genomgår en sån här behandling eller står inför att göra det liksom.
Ja.
Heja er modiga.
Mm, verkligen.
Den behandlingsmetod som är mest använd idag och som har visat sig ha god effekt är den som kallas ERP och står för exponering med responsprevention. Och vi ska alldeles strax prata mer om vad det innebär och vad det är för någonting.
Och en behandling börjar alltid med en kartläggning om hur ens tvång ser ut. För det som vi har varit inne på kan ju se väldigt olika ut. Och det gör man då med hjälp av en tvångsdagbok. Och om man har möjlighet så får man gärna involvera en anhörig eller närstående behandling som kan fungera som en stödperson. Och den här personen kan också bidra till dagboken. Och då i dagboken så ska man varje dag egentligen svara på en rad frågor. Som lyder som så. Vad har jag gjort idag för att minska obehag? Vad har jag undvikit idag på grund av mitt tvång? Vad har jag gjort eller haft med mig idag för att känna mig säker?
Mm. Så att man blir verkligen mer medveten om det här också på ett kanske lite mer objektivt sätt, tänker jag.
Mm.
Och en annan viktig del som vi inte har nämnt, men som faktiskt vi håller på med här just nu, är ju att egentligen alla behandlingar brukar börjas med det man kallar psykoedukation. Alltså att få lära sig mer om och förstå sin diagnos eller så. Men det är också viktigt, ska vi väl säga, att för att en behandling ska vara effektfull och att man ska få bra resultat, det är ju att man måste själv vara villig till och vara aktiv i behandlingen.
Mm.
Särskilt eftersom att, som vi var inne på, att det är en tuff och krävande behandling.
Mm.
Och man behöver också kunna arbeta med den här exponeringen då, minst en timme varje dag. Man behöver helt enkelt ha tid att och vilja träna varje dag.
Mm. Precis, så att det inte är massa omständigheter som kommer i vägen och sådär som gör att man inte kan utföra sina hemuppgifter och exponeringar. Så när man har gjort då den här kartläggningen så är nästa steget av behandlingen att man då medvetet och planerat då utsätta sig för det som känns jobbigt och då låta bli att göra tvångshandlingarna. Det är det då helt enkelt som kallas för att man exponerar sig för det som då känns jobbigt och sen att man avstår från tvångshandlingarna. Det är det som är responspreventionen. Så exponering handlar ju då helt enkelt om att man gradvis närmar sig situationer som väcker tvångstankar och obehagliga känslor. Det kan också vara att lite mer vad vi kallar för imaginär exponering. Att man får föreställa sig att man råkar ut för de här sakerna eller situationerna. Men som kanske är svåra att skapa i verkligheten. Men exempelvis att man drabbas av en sjukdom eller så.
Mm. Och responsprevention då, det handlar ju om att gradvis minska på tvångshandlingar som att be om återförsäkran, de här mentala tvångshandlingarna eller undvikanden.
Så genom gradvis planerad exponering med responsprevention så lär man sig att till slut att liksom tvångstankarna är ofarliga och att man kan hantera det obehag som tankarna väcker utan att ta till tvångshandlingar. Det kan exempelvis vara så att man lär sig det här genom att man får smutsa ner händerna och sedan kanske vänta med att tvätta händerna. Att man får vara kvar i och med sin ångest. Och det här kan ju vara lite olika hur länge man gör det.
Mm. Och under behandlingen är det ju också vanligt att man till slut kommer till att en person får, vad ska man säga, jobba med en form av överinlärning eller att man överdriver beteendet. Så det kanske innebär att man får i uppgift att inte tvätta händerna alls under en dag eller under en eftermiddag. Men sen är det såklart viktigt att lära in ett så kallat, vad ska vi säga, normalt beteende. Och i det här fallet så kan det ju handla om att dra ner handtvättning till 5-10 gånger per dag i 30 sekunder vardera. Istället för 30-40 gånger och 5 minuter varje tillfälle eller mer.
Precis. Men vi kanske ska försöka oss på ett litet exempel för att ge liksom ett förklara och ge ett case för att exemplifiera.
Mm.
Tror du om det?
Det tycker jag låter som en utmärkt idé som att du spontant kom på det här.
Ja, men vad bra. Har du något exempel du kan dra?
Ja. Mm. Ja, men om vi tar då Peter. Peter är en 35-årig man som har haft tvångsproblem i över 15 år. Han är gift, har 2 barn. Och han är rädd för att komma i kontakt med olika kroppsvätskor som saliv, urin, svett och snor.
Mm. Och kontakt med den här typen av vätskor då, som du beskriver här, skapar då en stark just äckelkänsla hos Peter. Så utöver upprepade handtvättningar, vilket ungefär låg på 30-40 gånger, och duschar upp till 2 timmar långa, har också Peter utvecklat en hel del undvikande liksom ritualer, eller liksom tvångshandlingar kan man väl säga då. Att använda gummihandskar i köket och bomullshandskar vid andra situationer. Samt vissa situationer som han liksom inte går in i alls. Alltså att han undviker vissa zoner totalt.
Mm. Och hemma hos Peter så går tvättmaskinen för jämnan. Eftersom minsta fläck skulle kunna vara saliv eller urin. Och Peter har då sökt hjälp för att han har insett att han har börjat tvätta sina barn allt mer. Mm. Och att han inte liksom har låtit dem utforska omvärlden på ett sätt som de kanske behöver och vill. Och också att det har påverkat relationen till hans partner som har funderingar kring skilsmässa.
Det kan man ju tänka sig om det här med vätskor att göra också. Att det kan påverka det intima ganska mycket.
Mm.
Och att det tar mycket tid som sagt i anspråk. Så under liksom analysfasen då när man Peter kommer in här och har sökt hjälp, så framkom det då efter en sån här typ av tvångsdagbok att han kanske la ungefär 4-6 timmar per dag åt sina tvångshandlingar, och att han också påverkades av det här rent liksom sinnesstämningsmässigt eller så, att han faktiskt kunde nå upp till en diagnos för depression också.
Mm. Och målet för Peter med behandlingen var då att tvätta händerna 10 gånger per dag, i högst en minut per gång, samt att duscha 3-4 gånger i veckan, 15 minuter per gång. Och faktiskt också ett annat mål, att kunna gå till badhuset tillsammans med sin familj.
Precis. Så nästa steg blev då att man upprättade 2 liksom olika ångesthierarkier. Ett för badrumsbestyr och en för de här övriga områdena då i hemmet. Och ett exempel då på en första exponeringssession skulle kunna vara att den kan äga rum på kliniken. Och där kan då Peter få vidröra papper som har varit i kontakt med olika ställen i badrummet. Han får då ta på pappret och liksom sprida den här smittan över hela sig själv. Och då inte att liksom, då tillåts ingen handtvättning under hela sessionen. Och liksom regler för normal handtvättning görs upp tidigt i behandlingen. Och också öva på det.
Mm. Och vid det andra då, träningstillfället eller andra exponeringssessionen, så är man istället i familjens badrum där Peter tillsammans med sin psykolog får träna på att vidröra allt fler ytor. Och sen får han också träna på att föra med sig den här smittan till barnens rum och till övriga huset.
Mm. Och hemuppgiften under de här första 2 veckorna kan man säga då, under behandlingen, handlade om att använda toaletten på ett mer normalt sätt och att tvätta händerna högst i 5 minuter. Men efter varje hemtvättning så får Peter ta i smuts, en smutstrasa då, som varit i kontakt med spolknappen på toaletten för att på så sätt liksom smutsa ner sig igen.
Vad är då en smutstrasa?
Ja, det är ju en trasa som man då har liksom antingen då kanske dragit på något ställe i badrummet eller kanske doppat i någon typ av vätska eller så då, ja, som han, ja, som skapar den här äckelkänslan, mm, hos honom.
Mm.
Så att man liksom, han får aldrig vara ren i hans eget definitioner om man ska säga.
Mm. Duschandet blir då föremål för tidsminskning några veckor in i behandlingen. Men redan från början får Peter där använda smutstrasan direkt efter duschen. Och han får även arbeta med att minska på det här tvättandet av kläder, att inte kontrollera sin frus och sina barns beteenden.
Mm. Precis. Så det här är ju liksom en beskrivning lite av så här gradvis exponering, men där responspreventionen sätter igång ganska direkt.
Mm.
Och ja, men efter 8 veckor så klarar Peter faktiskt av målen för handtvätt. Man skulle kunna tänka att så här, okay, men det, ett av målen kanske var lite svårare att uppnå. Så därför kanske det här med duschen, att det var lite svårt att få till bara 15 minuters duschtid. Så därför införs en strategi kanske då med ringklocka och stöd från sin fru för att verkligen se till att hålla sig till de här 15 minuterna. Och det är ju återigen det här med liksom smutstrasan är ju väldigt intressant. För att i och med att Peter liksom ständigt känner sig smutsig varje dag när han lämnar badrummet, så blir ju liksom resten av huset också besmittat. Återigen utifrån liksom Peters definition av det här smutsiga och äckelkänslan. Mm. Så då uppstår ju en typ av så här kontinuerlig exponering. Vilket verkligen är det optimala behandlingsupplägget.
Mm.
Som man kan säga gör att, för annars är det lätt att ritualerna bara förskjuts till någonting annat eller att man hittar en nya typer av tvångshandlingar, men här blir det lite omöjligt att så här, men nu är hela huset besmittat, så du kan komma inte undan.
Kontaminerat.
Ja, kontaminerat, precis.
Så det blir en ständig exponering egentligen.
Mm. Precis.
Och sen när man då följde upp det här efter ungefär 3 månader så har faktiskt då visade sig att Peter hade varit på badhuset tillsammans med sina barn, så att han hade också liksom tagit steg, kanske vad vet vi, men i för honom en värderad riktning.
Precis. Och det är ofta så det kan se ut med den här typen av behandling, att man ser den största effekten inte direkt efter avslutad behandling utan ytterligare liksom en tid framåt så.
Mm.
Och vi gick inte igenom det här, men i vissa behandlingar så finns det ofta någon typ av så här kognitivt inslag. Där kan det vara liksom mer traditionella kognitiva metoder, som att man liksom ifrågasätter sina tankar och rimligheten i tankarna. Och på senare tid har det också blivit vanligare med vissa inslag av ACT, alltså Acceptance and Commitment Therapy, där man tittar på mer konsekvenserna av tvång. Man har lite annan förhållningssätt till tankar.
Mm. Och vanligtvis så ser man ju ritualer som ett sätt att minska ångest, men det leder ju faktiskt också vanligtvis till att personen hindras från att delta i ett meningsfullt liv. Ja, men till exempel som förälder, kollega eller partner. Och genom att acceptera tankar utan att hålla på att argumentera bort dem, och genom att betona aktiviteter som ger mål och mening för individen, så skiftar man också fokus för behandlingen.
Mm.
Som att han faktiskt gick till badhuset och badade med sin familj.
Ja, men precis. Det är inte svårt att föreställa sig att det kommer i vägen om man lägger 4-6 timmar av sin vakna tid på tvångsritualer och liksom tvångshandlingar.
Mm.
Så att det är såklart att det är vissa saker i livet som måste få stå åt sidan.
Mm.
Mm.
Vi har en leksugen hund här i bakgrunden.
Jag tycker att vi har suttit stilla tillräckligt länge nu.
Ja, men vi närmar ju oss faktiskt slutet av avsnittet.
Precis. Så vi kanske kan börja sammanfatta.
Ja.
Ja. Och det är viktigt här att säga att tvångssyndrom beror ju inte på felaktig uppfostran. Det är liksom, sjukdomen är ingens fel.
Mm. Och att veta att ja, men, du är inte ensam. Många andra människor har tvångssyndrom.
Mm. Och OCD eller tvång leder inte till att man liksom förlorar förståndet eller får en psykos eller iscensätter sina tvångstankar, snarare tvärtom. Mm. Man blir väldigt, väldigt, man kanske blir extra försiktig till och med.
Mm. Och ens behov av att fråga, begära bekräftelser och försäkringar av andra hänger samman med en oförmåga till att lita till sina egna sinnen, vilket då är kännetecknande för tvångssyndrom. Att man har svårt för att känna sig säker är ju ett handikapp som man faktiskt kanske också får lära sig att leva med.
Och kom ihåg att varje undvikande och åtgärd för säkerhets skull är ett uttryck för sjukdomen. Och genom att följa de här känslorna så lurar man sig själv och ja, men underhåller sjukdomen. Det blir liksom ett vidmakthållande i det.
Och KBT och eller läkemedelsbehandling är ju väldigt bra behandlingsalternativ.
Mm. Men precis. Så om du som lyssnar känner igen dig i det här och tror dig ha eller kanske redan vet med dig att du har tvångssyndrom, så kan ju kontakta din vårdcentral eller den psykiatriska öppenvårdsmottagningen där du bor. Och du kan ju också vända dig till 1177 för att få liksom, rådgivning. Men ja, det kanske inte går att komma fram nu och man kanske faktiskt ska ta någon annan väg nu när det är ja, coronatider och inte ska belasta i onödan. Men i vanliga fall är det ett bra sätt att ta sig fram.
Men om man lyssnar på det här när corona har passerat,
precis,
då kan man använda sig av den
vägen. Jag hoppas att det är snart. Mm.
Men är du, är du ung så kan du också vända dig till din ungdomsmottagning, eller BUM, eller BUP. Och du kan också kika in på umo.se, det är ungdomsmottagning på nät. Och även internetpsykiatri.se har ju information och behandlingar online.
Mm. Precis. Och sök hjälp.
Ja.
Precis, som sagt, att ha de här tankarna och så kan ju många gånger upplevas som att man känner sig lite knasig och konstig. Men det här är ju inget konstigt för vården. Vi är ju kunniga och kan veta om det här med tvång och så. Så sök. Ja.
Mm.
Det var det.
Det var det.
Som vi hade tänkt ta upp idag.
Ja. Och idag, vi brukar ju vanligen, allra oftast du och jag spela in på helgen.
Mm.
Nu spelar vi ju en fredag, så inför helgen.
Ja, det känns lite lyxigt att ha så här helgen lyxigt framför sig.
Ja.
Mm. Det ska bli skönt.
Vad har du för planer?
Men nu, det blev ju inte sommarstället påsken, men nu har min sambo varit frisk här fler dagar, så nu ska vi åka ut och fixa lite i trädgården och kanske grilla. Oh, jag längtar till att grilla, vara ute och njuta och fixa lite med båt och så. Du då?
Härligt. Ja, men jag ska faktiskt börja här nu med en promenad med Woven, och sen ska jag ikväll ha en digital AV med några kompisar.
Åh, vad trevligt.
Ja, så det ska bli trevligt, och sen blir det lite kalas i helgen och så.
Mm.
Mm. Utomhus.
Utomhus.
Ja, men det känns här som att det ska bli en mysig helg.
Ja, det låter bra.
Ja, men vi ska väl också som alltid avrunda med att säga tack till Jenny Segerheim för ljud och klippning. Utan dig, ingen podd.
Precis, och tack till Ulf Solof Svedlund för musiken. Podden skulle bli så tråkig om vi inte hade någon musik i den. Så tack.
Ja, tack. Hej då.
Hejdå.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.